Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Välkommen till Psykologsnack, podden där vi pratar om psykologi och psykisk hälsa och ohälsa. Vi som har podden är legitimerade psykologer och jag heter Åsa.
Och jag heter Sandra.
Och vi är ju extra glada idag, får vi väl säga, att vi äntligen kan ses och spela in podd. För ja, men som det är för de flesta just nu, så är det ju lite speciella tider, så vi har fått skjuta på vissa inspelningar. Ja. Men idag kan vi äntligen se, så det känns jättekul.
Ja, ja, verkligen. Det är lite sjukdom och annat som har kommit emellan. Och precis när man känner, yay, nu äntligen, men då kommer det nya restriktioner. Men du och jag träffas ju ändå så pass mycket, så att det känns som att det är okej.
Ja, det är okej.
Tycker jag. Hur är läget med dig, Åsa?
Ja, men det är väl helt okej då, får jag säga, på det stora hela. Mycket jobb och jag har ju börjat på nytt jobb, och det är spännande och roligt, men också utmanande, så som det kan vara när man börjar nytt jobb. Men på det stora hela tycker jag att det är bra.
Ja, ja. Men du reser ju runt lite mer nu också.
Ja, precis. Men nu får vi väl se hur det blir med det i och med de här restriktionerna som har kommit. Men annars har jag ju varit omkring lite runt om i landet. Och det är också roligt, för det blir ju en variation. Mm. Man får göra olika saker.
Just det. Ja, men det är svårt det här med de här restriktionerna som är. Jag har också en del resor inplanerade med jobbet. Men det är så här, ja, det är ju inget så att man inte får. Men man ska göra det på ett säkert sätt. Och det, ja, jag tycker det där, ja, det är svårt. Det är väldigt struligt att veta hur man ska göra faktiskt. Och nu känns det som att det blir ännu mer att stänga sig in i sin egen lägenhet. Vilket jag inte ser så mycket fram emot. Jag tycker att det har varit nog med det nu.
Ja, det är ju blandat det där, får man ju säga. Men jag försöker nu, i och med att idag är det ju faktiskt 1 november. Och att liksom börja omfamna julen.
Ja, det är det man får göra.
Ja, det blir liksom ett så här ljus i mörkret. Jag har ju köpt, vad heter det, saffransbulle idag.
Ja, så goda.
Dagen till ära.
Vart man glad. Har du köpt saffran? Yes! Ja, det är ju det man får göra. Man får omfamna myset.
Ja.
Göra det extra kosligt liksom.
Ja, vi har ju tänt ljus här också idag. Så vi har lite myspys här.
Det är härligt.
Men innan vi började spela in här idag, får man väl säga att känslorna ändå som vanligt då, har varit lite blandade och svallhat. För det är alltid lite strul när du och jag ska få igång det här inspelningsprogrammet.
Ja. Alltså, vi måste ha en sån himla dålig inlärningskurva. Det blir liksom inte bättre.
Nej, det är samma sak varje gång.
Fast
jag tycker också att det så här uppstår nya problem varje gång. Det är inte samma sak, utan det är alltid något nytt som så här bara, men nu funkar inte det här. Eller,
ja. Nej, precis. Vi får väl undersöka här att bara gå till en studio helt enkelt.
Ja.
Och bara få trycka på play och sen spela in.
Ja, det vore helt underbart skönt.
Ja, det vore det. För det är ju så himla kul när man väl är igång. Då är det ju härligt.
Ja.
Men som sagt, mycket känslor. Och det för vi lite in oss på dagens tema som just är känslor. Det ska bli väldigt kul att få prata lite om det. Men vi kan väl börja med, men vad är egentligen känslor för något? Och alla kan vi ju ibland liksom känna oss ledsna, trötta, arga, oroliga, irriterade. De känslorna känner jag igen ganska mycket idag. Men vi kan ju också faktiskt känna andra typer av känslor som att vi är glada, förväntansfulla, intresserade och så. Så alla känslor som vi har är reaktioner som ofta går över av sig själv. Och de trevliga känslorna kanske vi gärna känner längre stunder. Men det kan ju vara skönt att veta att även jobbiga, obehagliga känslor går ju faktiskt också över.
Mm, och det är skönt att veta om.
Mm.
Och när man till exempel är arg eller ledsen eller rädd, då kan det ju vara lite svårt att faktiskt se att de här känslorna, de här känslotillstånden, att de för något gott med sig.
Mm.
Men det är ju faktiskt så att både känslor som vi upplever som positiva och känslor som vi upplever som negativa, de spelar ju en viktig roll i våra liv, och man kan ju säga att de vägleder oss i vårt agerande, alltså i vårt handlande, och
så de är
viktiga för oss. Att livet vore ju väldigt, väldigt tomt, tänker jag, om vi inte hade några känslor.
Nej, men precis. Vad skulle man vara då?
Ja.
Är ju levande. Så. Mm. Och våra känsloreaktioner är ju omedelbara och involverar inte vårt tänkande. Forskarna är inte helt överens, men de flesta anser att vi har liksom några mer grundläggande känslor som är då ilska, sorg, glädje, intresse, förvåning, rädsla, skuld, skam och avsky. Och att det här är då de känslorna som vi faktiskt till och med föds med.
Mm. Och när vi pratar om känslor så innebär ju det här att det är en medveten upplevelse av någon känsla eller en kombination av känslor. Och att våra känslor har både en fysisk och också en psykologisk komponent. Och när en känsla aktiveras så kan man säga att kroppen utlöser olika reaktioner. Och varje känsla är kopplad till så här typiska ansiktsuttryck. Vi kanske kan hitta någon bild och lägga upp på Insta om det. Och så här kroppshållningar, hur vi använder kroppsspråket och så.
Mm. Ja, men det där har man ju gjort studier på, att det där är väldigt liksom icke beroende av kultur eller så, utan just de här grundkänslorna, de visar vi och uttrycker på ett liksom väldigt allmängiltigt sätt som alla känner igen. Mm. Så att ja, vi kan nog lägga upp någon bild på det, så kommer nog folk känna igen det där.
Mm. Jag kom på ett lite roligt exempel från igår, när jag skulle, apropå uttrycka känslor, när jag skulle gå iväg på yoga på morgonkvisten.
Mm.
Och jag bara kände mig så här, ja, men ganska lugn och harmonisk och glad och så fram emot det här. Och det är också så här corona safe, man är inte så många på de här passen.
Mm.
Ja, men så går jag på vår gata här utanför och håller min yogamatta under armen. Går där, strosar fram liksom. Och plötsligt så bara skriker en man till mig. Att så här, och går åt sidan. Alltså vi var inte ens så nära varandra, det var en bra bit emellan. Men bara ropar så här, tänker du hålla 2 meter eller är du efterbliven? Jag bara, gud, menar han att jag är, för att jag ska gå på yoga, eller menar han att jag inte håller tillräckligt med avstånd här på trottoaren?
Oj.
Jag hade lust att ropa tillbaka så här, bara, man undrar ju vem som är efterbliven. Men jag gjorde ju inte det.
Undrar om du uttryckte väldigt stor så här förvåning då i ansiktet först.
Ja, det måste jag ha
gjort. Sen kanske du övergick till någon typ av ilska kanske.
Ja,
när du tänkte skrika tillbaka.
Ja. Men jag kunde hejda impulsen där. Men uppenbarligen kunde ju inte han det.
Nej, men där kom det rakt ut bara. Ja.
Men jag tänker, för honom kanske det var någon form av rädsla som fanns där.
Mm.
Men det kom ut som ilska.
Istället för bara, så är det okej om du håller lite avstånd, vi är lite oroliga. Ja.
Jätteavstånd får man säga, för det var liksom ett långt avstånd redan. Men,
ja, ja. Det där blir så konstigt. Ibland när folk liksom håller jättemycket avstånd, då känner jag mig lite så här, jag vet inte. Det känns som att man har gjort något fel.
Ja.
Bara att man finns.
Ja.
Förlåt.
Så kände jag ju också lite. Jag bara, oj men gud, vad var det här för någonting?
Ja.
Kommer jag i godan ro promenerar? Ja, ja.
Ja, men som sagt, apropå det här med att liksom visa då. Men exempelvis när man känner glädje så visar man ju det för sin omgivning. Inte bara genom vad man säger utan väldigt mycket genom liksom kroppsspråk, ansiktsuttryck. Och andra skulle ju ha svårt att veta att du faktiskt kände glädje om man hade ett väldigt sådär neutralt eller surmulet ansiktsuttryck. Surmulet, jag använder det uttrycket inte så ofta, men det är väldigt beskrivande. Ja. Surmulet. Mm. Ja. Så känslorna gör oss även redo för handling. För när en känsla aktiveras vill vi något och känslan vägleder oss i vårt handlande.
Ja, precis. Lite som du blev i det här exemplet då. Mm. Som jag tog. Men.
Mm.
Och sen är det ju också såklart att alla känslor som vi känner kan ju upplevas olika stark. Mm. Och om vi då ska ta det här med ilska så kan ju det exempelvis upplevas alltså från att man känner en liksom svag liten irritation till att för vissa kan det bli ett helt okontrollerbart, men kanske raseri till och med. Så att det finns ju ett stort spann där i hur intensiva våra känslor kan upplevas. Och våra känslor, om vi känner väldigt starkt, så påverkar det ju också vår förmåga att tänka, reflektera, minnas och att lära oss av våra erfarenheter. Och det här kan ju också då bli problematiskt i vissa situationer.
Ja, men precis. Ja, men är det väldigt intensiva känslor så blir man ju oftast lite, man får lite tunnelseende i det. Mm. Det är svårt att liksom vara kanske lite mer eftertänksam i sitt agerande.
Mm.
Men det är ju därför viktigt för vårt psykiska välfungerande att kunna uppleva måttlig intensitet av en känsla. Utan att just tappa den här förmågan till reflektion. Så när vi känner intensiv ilska så har vi ju som sagt svårare att förstå de långsiktiga konsekvenserna av vårt beteende. Och vi kan göra sånt som vi kanske efteråt ångrar. Det kan man ju kanske relatera till, jag vet inte, Åsa.
Kan du aldrig göra det? Hänt.
Aldrig hänt, nej. Men vi är ju lite annorlunda. Ja, nej, och sådär, ja, kan man ju verkligen känna igen. När det kommer till en viss nivå, då känns det ju väldigt, väldigt svårt att inhibera den liksom impulsen som kommer av en väldigt, väldigt stark känsla.
Mm. Ja, men jag har ett exempel också. Faktiskt, det hände mycket igår.
Ja.
Vi skulle åka ut på så här utflykt i skogen, jag och min kille och vår hund.
Mm.
Och han hade beställt någon så här, ja, vad det nu var, någon grej till bilen som skulle sättas in där med några USB-portar och grejer.
Mm.
Alltså sa han, ja, men jag ska bara fixa och installera det där nya. Så jag och hunden gick ut lite grann innan och rastade henne. Och jag tänkte, det tar väl 5 minuter. Mm. Så kom jag tillbaka och bara, äsch, det funkar inte här. Kan du prova? Och så bara testade jag. Det var så här mäckigt och svårt. Och så bara höll vi på med det där en lång stund. Så bara kände jag, ja, men du vet, jag blev kanske inte var så irriterad först.
Nej.
Utan jag sa så här, bara, men vi kanske kan vänta med det här.
Mm.
Och göra det sen så kommer vi iväg nu. Mm. Men så ville väl han lite otålig få det här att funka.
Ja.
Så han bara, vadå sen? Vi gör det nu.
Mm.
Och då blev jag jätteirriterad.
Då händer det någonting där. Du vet, slog till.
Ja. Och att man då får så här, då är det svårt där. För då vill man ju bara säga, vad fan, nu ska vi åka på den här utflykten.
Ja.
Svårt kan det vara att fatta.
Mm. Men vad gjorde du då? Kunde du?
Ja. Ja, vi hade väl lite sur stämning skulle jag säga en stund. Men väntade med det där och båda landade lite och sen kunde vi släppa det. Och sen efter vi hade varit på vår skogspromenad, då tog det så här en minut så fixade vi det.
Så
det var bra tror jag med den där pausen.
Mm.
Men det var ändå den där irriterade känslan kan komma ganska snabbt från att man var så här, nu är vi på väg och så bara... Men
precis det som du sa där, men starka känslor kan ju påverka liksom hur vi fungerar i situationen.
Ja.
Vi kanske inte kan använda så mycket av erfarenhet eller konsekvenstänk utan då håller man på att testa där och trycker på knappar och ingenting händer så blir man bara mer och mer irriterad.
Och att man tappar det här också, att den blir nedsatt i alla fall, vår mentaliseringsförmåga.
Just det.
Alltså förmågan, man kan ju säga att så att säga se andra inifrån, att sätta sig in i andras perspektiv, men också att se sig själv utifrån och utvärdera sitt eget beteende.
Ja,
att när vi är inne i en stark känsla och kanske framförallt om man är lite irriterad och arg, då har vi svårt just med det.
Ja, precis. Man blir väldigt mycket bara i sitt egna då.
Ja.
Mm. Så därför är det ju viktigt att lära sig strategier så att man kan reglera sin ilska och inte lika snabbt komma till liksom den här kokningspunkten. Så att nu har vi ju liksom pratat lite om hur blir det när man blir arg. Jag tror, ja, det där är nog, för mig har det nog förändrats lite grann. Det beror också på vilken situation, men nu har jag nog blivit, ja, jag blir nog väldigt tyst nu för tiden när jag blir arg.
Mm.
Men det beror ju på vad det är för situation.
Mm.
Men för jag tror att där blir jag verkligen så att det är ingen idé. Säger jag det jag tänker nu, då kommer det gå.
Då triggar det bara igång det hela ännu mer och så är man ännu mer.
Pipsvängen, så där tror jag att jag har blivit mer så här, ta ett djupt andetag och bara hålla det inne ett tag.
Ja. Men att man kanske också behöver den där pausen, beroende på vad det nu än är för något man diskuterar. Det kan ju vara något allvarligt eller något viktigt. Det kan vara en liten skitsak som den här USB-portarna som skulle fixas. Men att det hjälper ofta med att få ett andrum.
Absolut.
Att inte liksom reagera direkt på den där känslan och bli känslostyrd.
Nej, men verkligen. Mm. Men det är såklart att det händer att jag fortfarande blir. Och då blir det ju oftast rakt ut säga någonting. Alltså elakt tyvärr blir det nog oftast för mig.
Mm.
Att det är så, lite så här passivt aggressivt kan jag ta till ibland. Och det är ju väldigt oskärmigt måste jag säga. Men,
plus att det är svårt också om man säger... När man säger, om man är uppe och i sina känslor så säger något elakt och som man kanske egentligen inte menar, men det bara hoppar ur. Mm. Men de där orden kan ju sitta kvar även när känslorna har lagt
sig.
Och ibland var svårt att kanske radera bort om man har sårat den andra och sådär. Så det kan ju ställa till det och verkligen påverka på olika sätt på lång sikt.
Det kan ju det.
Mm.
Men
om vi då ska gå tillbaka lite kring det här och titta hur det har utvecklats över tid, för ser man att så här genom evolutionen då, så har ju vi människor utrustats med de här reaktionerna som har haft ett överlevnadsvärde för oss.
Mm.
Alltså som vi har varit inne på här nu, att känslor hjälper ju oss att liksom snabbt på ett navigera rätt.
Mm.
Och där kan ju en annan känsla som också är vanlig, nämligen rädsla, utgöra ett tydligt exempel. Och det fungerar ju som kroppens larmsystem och har som syfte att skydda oss mot olika faror. Så när vi utsätts för fara eller om vi tror att vi ska utsättas för fara, så får den här starka känslan oss att reagera och att vi ska ta oss bort från den här situationen. Så att vi kan reagera snabbt utan att egentligen behöva fundera så mycket i stunden, utan att det bara sker.
Ja.
Då är det ju väldigt hjälpsamt för oss i sådana situationer.
Ja, men verkligen. Föreställ dig att du liksom går ut i gatan utan att liksom tänka och utan att se att en cyklist som kommer liksom farandes i rasande fart. Ditt rädslosystem kommer ju då aktiveras när du får syn på den här liksom cyklisten. Eller kanske hör att det är någon liksom som närmar sig, kanske någon som plingar, och då hoppar man ju undan. Och få en ganska snabb reaktion. Skulle man i samma situation så här, stanna upp och behöva överlägga lite med sig själv. Vad ska jag göra? Då skulle ju sannolikt liksom, utgången av den situationen bli någonting annat. Kanske en ordentlig krasch. Så.
Ja. Förlåt, nu börjar jag fnissa och
skratta. Ja, jag ser det. Men vad har jag sagt?
Nej, det är inte något du sa. Det är bara att jag sitter och sniffar här. Och använder mitt sinne, känner, för vi har ju så här problem med avloppet i vår tvättstuga.
Mm.
Så nu bara känner jag en så här pruttig lukt som kommer. Och då började jag tänka på den och blev så här jättefnissig.
Ja, okej.
Okay. Mitt i exemplet. Jag känner
ingenting,
förlåt.
Det var lite... Ingen fan. Då behöver vi inte sitta och kolla snett på varandra och undra, var det du som fes?
Det
har vi klargjort det, var det lukten kommer ifrån.
Mm. Vi känner lite positiva känslor.
Ja.
Skratta. Och jag tänker också, om man tillbaka i tiden, så var det säkert livsavgörande också för stenåldersmänniskan att faktiskt kunna bli arg, för att då behövde man kunna försvara sig mot farliga rovdjur. Mm. Och även idag, så i nuläget, i modern tid, så kan ju, om man tänker lite lagom med ilska, hjälpa oss att faktiskt stå upp för oss själva och säga ifrån när någonting är fel. För det blir ju ilskans funktion där, att kunna sätta gränser för oss själva.
Ja, man får ju kraft av den känslan. Man blir liksom handlingsredo på något vis. Att så här, brösta upp sig lite på något sätt.
Men hur jävlar är det nog?
Ja, men verkligen. Tänk om man inte skulle känna det. Då kanske man bara ska säga, Liksom överkörde många situationer.
Mm.
Mm. Och även skuld och skam är ju viktiga känslor. Det kan man ju ibland fråga. Liksom blir lite ifrågasättande om man tycker det är jobbiga känslor att ha.
Mm.
Men vi vet att de är viktiga eftersom att de får oss att stanna upp och vilja göra liksom gott igen. Har man gjort något som bryter mot den egna eller andras värderingar så hjälper ju skammen oss att sluta med det här beteendet. Vi förstår att oj, det här fick inga bra konsekvenser. Och det är ju jätteviktigt för att vi ska kunna fungera tillsammans med andra.
Mm.
Att man känner av de där liksom gränserna.
Mm. Ja, när man känner skam, det är verkligen en signal att man inte vill göra om den typen av beteende.
Det är väldigt vägledande för oss och hjälper oss att fungera på ett sätt som gör att vi kan vara den flockmänniskan vi är. Vi är ju liksom beroende av varandra.
Mm. Och ser man sen på den här känslan att kunna känna sig ledsen, som man tänker så här, små barn, spädbarn, de behöver ju kunna till exempel signalera ledsenhet och gråt för att faktiskt få den omvårdnad som de behöver från omgivningen.
Mm.
Och jag tänker ledsenhet även sen när man är äldre kan ju symbolisera, eller vad ska jag säga, inte symbolisera,
signalera
i ordet jag letar. Men att man på något sätt är i nöd, att man behöver hjälp och stöd, och det ger en signal till omgivningen att man behöver omgivningens liksom stöd och omtanke.
Mm.
Så att det är ju en viktig känsla att kunna känna.
Ja.
Att det får oss också att stanna upp.
Ja, men verkligen.
Reflektera.
Mm. Men det är ju väldigt vägledande, tänker jag, för omgivningen också. När man ser att någon är ledsen. Det påverkar ju jättemycket hur man beter sig i den situationen. Om man ser att någon, man behöver inte gråta, men man kan ju se att någon är väldigt liksom nedstämd eller ledsen. Och så där. Då kommer man ju uppvisa ett annat typ av beteende än om någon skrattar. Så det är ju jätteviktigt i vårt samspel.
Mm.
Och detsamma gäller ju också för de positiva känslorna. Det är inte bara de negativa känslorna som är viktiga för oss, utan de positiva kan ju få oss att agera snabbare på det vi mår bra av utan att vi behöver liksom lägga ner för mycket reflektion. För det kan ju bromsa agerandet och riskera att tillfället går oss förlorat eller det går oss förbi. Så det hjälper oss helt enkelt att göra mer av det vi mår bra av.
Mm. Det blir enklare för oss.
Mm.
Mm. Så det här har vi kanske redan sagt, men våra känslor får ju oss att agera mot ett önskat mål och är riktade mot något. För att man kan ju tänka att det är ju sällan man bara så här känner avsky och avskyr rakt ut i luften. Utan det är ju ofta relaterat till någonting och något man har varit med om eller någonting man har läst. Eller att det kan vara så. Eller oftast kanske man inte bara går runt och är allmänt glad.
Nej.
Härligt det också. Men ofta finns det ju någonting som man är glad över och känner sig, åh vad härligt, det var så vackert med de här löven idag. Mm. Eller åh, men jag ska träffa den här vännen eller äta den här goda maten eller vad det nu kan vara för någonting.
Precis, ja, verkligen. Och vi har även varit inne på det här, men det kanske också tåls att upprepa. Så att känslor har ju också en otroligt viktig roll i relationen till andra människor. Att det verkligen hjälper oss att läsa de sociala koderna och styra vårt beteende. Så att man kan uppnå det man vill i liksom relation till andra. Om du exempelvis liksom vill komma nära din partner och stärka er relation, så hjälper ju det till att visa liksom kärleksfullhet och glädje. Och det hjälper ju dig att uttrycka det också då, kärleksfullheten.
Mm. Man ska öva på då, jag tänker efter gårdagens
ja.
Händelse.
Vi kommer ju komma in lite på det, men det är såklart att ibland om man agerar på ett visst sätt så kan man också väcka känslan.
Ja.
Då känner man att man saknar en viss typ av känsla i sin relation, ja, men då kanske man behöver bete sig på ett visst sätt.
Mm. Så man kan får man tänka väcka att beteendet den. Kommer först.
Ja. Precis.
Och det här med att kunna uppleva sina känslor är ju viktigt, för att om vi inte kan uppleva våra känslor kan vi inte heller ta hand om oss själva på ett bra sätt. Eftersom att, som du var inne på, vi människor kommunicerar ju genom dels att prata med varandra, men också så spelar det ju faktiskt roll hur vi säger saker, eftersom att våra ansikten och kropp kroppar också kommunicerar med andra. Och där kommer ju känslorna in.
Ja, verkligen. Där har man ju vissa satsar siffror på att 90% eller 80% eller vad man säger. Och kommunikationen sker ju genom hur vi säger saker. Alltså vilket ansiktsuttryck vi har, vilket kroppsspråk vi har, vilket tonläge vi har. Medan de faktiska orden betyder ju väldigt mycket mindre egentligen. Mm. Så om du har svårt att använda känslor så får ju andra också svårt att förstå vad du menar. Ett nej liksom sagt med leende och neråt eller bortvänd blick har ju inte alls samma effekt som ett nej sagt med direkt ögonkontakt, fast röst och kanske lite rynkade ögonbryn.
Mm.
Mm, då förstår man kanske vikten lite mer av det.
Kanske man får testa lite då.
Mm. Men det var ju något som vi jobbade med det en del. När vi jobbade just med att sätta gränser.
I stressrehabilitering.
Ja, i stressrehabilitering. Mm. Just att så här, hur man säger nej. Mm. Inte bara att säga nej och liksom vara lite försiktig i det. Utan faktiskt att sträcka på sig. Vara lite tydligare, rakare i blicken. Mm. Ha kanske ett lite djupare tonläge. Lite mer stabilt tonläge. Mm. Så att det gör jättestor skillnad.
Verkligen. Och med det sagt så handlar det ändå inte om att man behöver göra det med ilska.
Nej.
Och att vara arg. Men att ändå med mer kraft i det. Och att man använder kroppen och ansiktet och rösten och att allting samspelar.
Ja, verkligen.
Kommunikationen.
Mm. Mm.
Våra känslor är ju automatiska och kan inte styras med vilja. De är ju reaktioner som utgår då, dels från en medfödd instinkt, dels från vad vi har varit med om i våra liv. Så vilken känsla vi känner beror på hur vi tolkar och värderar situationen som vi befinner oss i. Och människor kan ju faktiskt ofta reagera olika på en och samma situation. Det tror jag att vi alla har varit med om.
Mm.
Och det beror ju på att vi har med oss olika erfarenheter och att vi värderar saker på olika sätt. Och ja, men att vi också faktiskt vill olika saker med våra liv.
Ja, och om vi tänker på vad vi pratade om förra gången också, så här, hur vi är som personer.
Mm.
Alltså vår personlighet kommer ju påverka hur vi tolkar och upplever en situation.
Mm.
Så. Och känslorna hjälper oss att kommunicera med andra människor, men det är viktigt att visa liksom, känslorna på ett funktionellt sätt för att verkligen kunna liksom, uppnå det vi vill. Och som vi har sagt så har ju varje känsla ändå en unik funktion. Men man kan ju bestämma hur mycket man vill att känslorna ska påverka en. Det handlar egentligen inte om att man ska liksom ta bort några känslor. För det går ju inte. Men utan det handlar mer om att hantera dem på ett bättre sätt. Så att man just kan agera mer på ett sätt som liksom hjälpsamt för en.
Mm. För om man inte heller då kan liksom tillåta sig att känna sina känslor. Och att ja, man hanterar dem på ett bra sätt. Så ja, men då kommer det förmodligen också bli svårare för en att åstadkomma det man vill och det man önskar med sitt liv.
Ja, verkligen. Att uppleva och liksom uttrycka sina känslor innebär ju att reagera på ett personligt och uppriktigt sätt. Att veta vad man vill i olika situationer och kan liksom på det sättet också då påverka sin framtid. Och det innebär ju kanske inte att man alltid får som man vill. Eller att man alltid bör agera utifrån varje känsla. Men det innebär ju att man vet när en situation är eller inte är som man vill.
Mm.
För det kommer ju liksom den inre kompassen visa
en. Är det magkänslan i den här inre kompassen, eller?
Alltså, ja, vad är magkänsla? Ja. Magkänslan, tänker jag, den är ju beroende av erfarenheter, känslor, vem man är som person. Så att, ja.
Det tänker jag med.
Det är ju, magkänsla är ju liksom våran inre kompass på något sätt. Mm. Vad känner jag här och nu i den här situationen? Och det jag känner kommer ju att påverka hur jag väljer att agera eller reagera i den situationen.
Mm.
Mm. Precis. Så att den inre kompassen fungerar ju helt enkelt som ett hjälpmedel att förstå sig själv och andra. Så att man kan liksom navigera på ett klokt sätt.
Mm. Kan man tänka den här magkänslan, kan den guida oss fel ibland? Och jag tänker ibland kan man känna så här att något, man kanske får en förfrågan på jobbet eller något annat man ska göra. Och så känner man liksom en liten obehag eller så här rädsla.
Mm.
Och att det kanske Och så kanske man tackar nej till någonting på grund av den här känslan av obehag och rädsla. Men hur ska man veta där att när ska jag utmana mig? När ska jag ta det här steget att så här, jag kanske får känna den här rädslan och prova på att göra det här. Mm. Och när ska man lyssna? Så här, nej, men det här är faktiskt, det här är nog ingenting som jag vill. Nej. Det här är inte för mig. Mm. Har vi något tips där?
Ja, där blir det kanske viktigt att man har faktiskt funderat på vad det är man vill.
Att alltså, tänka utifrån värderingar.
Ja, vad är min, vi har pratat om värderingar i tidigare avsnitt. Vad är min värderade livsriktning eller vad man ska säga? Och då kan det ju vara att faktiskt gå emot sin känsla i vissa situationer. Ja, men har man som mål att bli duktig på att dansa till exempel. Att det är någonting som man tycker är så himla härligt. Och så för att komma dit så behöver man kanske gå på någon typ av danslektion som man tycker är jobbigt. Mm. Och dansa med någon som man inte känner. Och det väcker obehagliga känslor. Men för att komma och liksom leva i den riktningen då som man har identifierat som viktig. Men då behöver man kanske gå emot den liksom, första magkänslan där i stunden. Mm. Så, eller vad tänker du?
Ja, jag instämmer. Det var ett väldigt klokt och bra svar.
Mm. Ja. Och det, ibland kan du också ha det här lite mer primära och sekundära känslor att göra.
Mm.
Att där, liksom, primära känslor är mera omedelbara känslor som en situation eller händelse skapar. Och de här känslorna är ju liksom funktionella och kan vägleda oss i en specifik situation. Men de här sekundära känslorna är det du känner när man har dumt, värderat eller kanske undvikit den primära känslan.
Mm. Och den primära känslan uppstår ju alltså först i en situation och sen kommer den sekundära känslan som en, man kan säga en reaktion på den här primära känslan. Mm. Och det besvärliga med de här sekundära känslorna är ju att det faktiskt ofta då kan hindra oss från att förhålla oss till och handskas funktionellt och på ett bra sätt med en jobbig situation.
Mm. Ja, och det här tänker jag, det här är ju så vanligt. Det här finns ju 1000 exempel på det, men kanske ett ganska enkelt exempel är just det här. Att föreställ dig att du har barn och ditt barn springer ut rakt ut på gatan. Och den första primära känslan är ju troligtvis att man blir väldigt rädd. Mm. Men när du inser liksom att barnet är utom fara så kanske den här rädslan övergår till ilska. Och då blir ju ilska den här sekundära känslan. Vilket kanske då leder till att du skäller på barnet. Som enligt dig borde veta bättre. Och varför tänker du inte för? Hur många gånger har jag sagt till dig att du inte får leka nära vägen? Och så vidare och så vidare. Så blir man liksom, agerar man på den känslan istället.
Mm. Så att den här sekundära känslan den blir så himla överväldigande helt enkelt.
Mm.
Så att den dominerar över den här primära känslan som i det här fallet då var rädsla. Och det kan ju vara att det blir så starkt så att man kanske inte ens är medveten om den primära känslan i den här situationen som man befinner sig i, utan man är bara medveten om den sekundära känslan i det här fallet då ilskan.
Precis. Där är det ju ganska vanligt att när det är mer jobbiga känslor, att man ganska snabbt då kan gå över i en sekundär känsla. Det är, många säger till exempel att det är lättare att känna ilska än att känna sig ledsen, utanför, sårbar. Alltså de här, att man känner sig liksom bortvald eller någonting. Mm. Att då är det lätt att man går in och blir arg istället. För att det är liksom lättare för oss själva att hantera ilska på något vis.
Mm.
Det känns lättare. Jag vet inte, det är säkert fler som kan, jag kan själv relatera till det.
Ja, jag kan också relatera till det.
Det är lätt att bli arg.
Ja.
Men om man skulle stanna upp och fundera, så här, vad är jag egentligen? Om jag känner mig bortvald eller jag känner mig inte uppskattad eller utanför eller sådana typer av känslor.
Mm.
Sekundära känslor kan ju vara en kombination också av flera av de primära känslorna. Till exempel avundsjuka kan ju vara liksom en kombination av till exempel sorg, ilska, skam och skuld. Och svartsjuka kan ju vara liksom en blandning av rädsla, ilska, ledsenhet. Och ångest kan vara rädsla, sorg, ilska. Det är, och även ilska kan ju ofta vara faktiskt en sekundär känsla som vi pratade lite om. Att så här, många tycker att det är enklare att hantera ilska än till exempel det här skuld, skam, sorg. Men den kan ju också såklart vara primär i andra situationer.
Mm. Och de här sekundära känslorna är ju ofta inlärda. Det kan ju vara så att under uppväxten och i sin omgivning så har man då lärt sig vilka känslor som är, ska man säga, normala och tillåtna och att känna och visa utåt.
Mm.
Man kanske har fått lära sig att man inte får visa rädsla eller skam, eller att man inte får visa om man är ledsen, utan att det faktiskt då, att man har fått lära sig att, ja, men ilska är känslan som man ska använda.
Ja, precis.
Och man då har lärt sig att dölja de här primära känslorna och istället använda sekundära känslor, då kan det ju vara svårt att hantera vad man egentligen känner när man då känner det.
Precis. Verkligen. Men det fanns ju någon, och kommer du ihåg de här skjutningarna på Stureplan? Som var, det var ju ganska länge sedan, men det var ju
en, i Svampen.
Ja, det var ju någon person som hade blivit nekad i kön. Och där man i efterhand pratade just mycket om det här med vad var det för typer av känslor som styrde den här personen.
Mm.
Och där man just pratade om att de primära känslorna var troligtvis att man kände sig liksom avvisad, man kände sig ledsen. Kanske lite skamfylld över att bli avvisad framför alla de här människorna. Och att den känslan var så svår att hantera för den här personen. Så gick hem och liksom hämtade vapen och sen kom tillbaka och visade liksom ilska.
Där får man väl säga att någon form av okontrollerbar raseri. Alltså där en extrem
form. Väldigt, och där kan man ju verkligen tänka att den här personen har haft svårt, väldigt svårt att hantera de här primära känslorna.
Mm.
Det kanske inte har funnits utrymme för det i uppväxten att liksom lära sig att hantera, att känna sig ledsen, besviken, skamfylld eller sådär. Utan då har man direkt gått över till att liksom brösta upp sig och visa ilska istället. Så.
Mm. Och här ser man ju då i det här exemplet vilka otroligt allvarliga konsekvenser det kan få.
Ja, det där är ju extremt. Ja. Men, ja.
Men ett tydligt exempel.
Precis. Mm. Just det här att hantera känslor är ju något vi vet är väldigt viktigt för barn att lära sig tidigt också. Och att lära sig att det är okej att känna alla typer av känslor.
Mm. Men att vi inte får agera. Att vi inte alltid behöver reagera på alla känslor. Utan också, som vi kommer komma in på lite nu, hur man istället mer medvetet kan välja hur man kan agera på sina känslor.
Men precis, för att känslor ska kunna funka på ett bra sätt och faktiskt hjälpa oss och inte just ta över och göra att vi liksom blir för impulsiva och handla på ett sätt utan att vi tänker på vad som händer runt omkring oss, så kan man ju lära sig olika typer av strategier och verktyg som man då kan använda sig av.
Mm. Och ett verktyg som vi båda tycker om och som också är mycket verksamt och effektivt är ju, när det gäller att bli medveten om känslor, är ju medveten närvaro.
Mm.
Och medveten närvaro, det kallas ju också för mindfulness. Och många kanske tror att medveten närvaro är en meditation, men man kan väl snarare säga att det är en komponent i den här österländska konsten att meditera.
Mm.
Och medveten närvaro kan ju beskrivas som en form av, ja, men kontinuerlig träning i att vara uppmärksam och deltagande i omgivningen och i sig själv. För när man utövar medveten närvaro så tar man reda på vad som händer inom sig själv eller vad som pågår runt en just nu. Och det handlar om att, man kan säga att det handlar om att lära sig att beskriva den känslomässiga upplevelsen här och nu utan att värdera den.
Mm.
Och att man inte värderar den då i relation till tidigare erfarenheter heller, utan har det här fokuset, vad händer just nu?
Precis. Mm. Och när man vet vad man känner så har man ju också lättare att hantera tillvaron och att fatta beslut och lösa problem och agera klokt. Och då också då umgås med andra och kommunicera på ett bra sätt. Så att lära sig att få syn på sina känslor har väldigt många fördelar. Bland annat så ökar det ju också liksom självkänslan.
Mm. Och som jag sa här tidigare, så att vara medvetet närvarande i sina känslor handlar ju väldigt mycket om att kunna observera dem och att beskriva dem precis som du är. Och att observera sina känslor är ju ett sätt att utsätta sig själv för sina känslor utan att det behöver övergå till en handling. Alltså att lägga märke till att, ja, men jag har en viss känsla, att faktiskt kanske ibland behöva stå ut med att du känner den, men inte agera på den, inte handla på den, utan bara notera, uppleva och känna känslan.
Men precis, lite som det här att man kan känna ilskan i stunden, liksom brusa upp inuti, men att säga okej, nu är jag arg, jag känner mig arg, det kanske liksom det trycker över bröstet, det stramar i musklerna.
Jag har lust att säga, men du är ju...
Ja.
Som den här mannen sa till mig.
Är du efterbliven? Precis. Men att man liksom bara lägger märke till det och liksom noterar den känslan och stannar upp i det.
Ja.
För genom att göra det här så kan man ju då upptänka att känslorna inte är så katastrofala som man kanske trodde. Och det kan leda till att man exempelvis slutar att vara också rädd då för vissa känslor. Och när man väl har blivit mindre rädd så kommer kanske all den här rädslan, panik, ilska och så vidare som har väckts av dina känslor att försvagas. Och få kanske inte lika mycket stark inverkan på ditt liv. Så.
Och ett sätt att öva sig i medveten närvaro när det gäller känslor är ju det som du... lite gav exempel på här, men att identifiera, namnge och beskriva känslan. Och första steget i att lära sig att reglera och hantera sina känslor och vara medvetet närvarande är faktiskt att kunna känna igen en känsla och att sätta ord på det man känner. Här kan man tänka lite som att det är en ficklampa, att man riktar ljusstrålen mot någonting som man vill se bättre på. Och på samma sätt så riktar vi här vårt fokus inåt för att försöka få fatt på och observera vad är det som jag känner just nu.
Det gör vi ganska sällan alltså. Eller vi, jag får prata för mig själv. Men det är ju inget man kanske gör liksom automatiskt i sin vardag. Så där. Det blir ju någonting att liksom träna på. Och där vet vi att det är lättare att börja träna när man är mer lugn. Och kanske när inget särskilt händer. Att liksom vända blicken inåt är ju ett aktivt val man måste göra. Precis som när man väljer att titta lite närmare på en tavla. Eller när man stannar upp och faktiskt läser en artikel i tidningen lite mer noggrant. Eller lyssnar lite extra om vem berättar om någon typ av upplevelse som de har varit med om. Så att man måste liksom aktivt stanna upp och vända sitt fokus mot det här.
Och när man börjar träna, att inte börja som sagt i den svåraste situationen eller i den starkaste känslan, för att då kanske man inte ger sig själv de bästa förutsättningarna. Nej. Då är man lite hård med sig själv där, utan att vara lite schysst och börja träna i situationer som är på en lagom nivå, lite lättare.
Ja, verkligen, annars är det lätt att man kanske upplever det som ett misslyckande snarare.
Och det här med att fokusträna, det kan man ju faktiskt också göra helt utan att det märks för omgivningen, och det behöver ju inte heller faktiskt ta så mycket av ens tid, men det tar ju av ens medvetenhet. Men man kan ju tänka att få syn på sina känslor skulle kunna säga att det är som fågelskådning.
Det är en bra metafor.
Ja, och det då känslorna är fåglarna. Att de kan vara svåra att upptäcka, och ibland är de mycket otydliga, och att de också lever i flock. Och ständigt liksom är på väg bort från det här kikarsiktet. Så att man får liksom försöka få fatt på dem och identifiera vilken känsla det är man har. Så att man får tänka här, som vi var inne lite på, att det krävs tålamod för att upptäcka och kunna urskilja en känsla. Och precis som vid fågelskådning kan du sen liksom artbestämma vad är det jag upplever här i stunden. Mm. Vilken känsla är det som jag har nu?
Ja. Jag försökte göra det lite nu här när du pratade om det här. Att liksom vända inåt och skanna av lite så här, vad är det jag känner just nu. Det är inte lätt. Jag kunde känna lite så här, förväntan.
Ja.
Att lite, så här, lite spänning i kroppen. Lite så. Det är kul. Jag känner att jag ler lite grann hela lite tiden. Glädje. Så lite glädje. Men det är inte helt enkelt. Men bara att stanna upp. Hade jag inte gjort det nu så hade jag nog inte ens... lagt märke till upptaget. Så här, hur upplever jag den här? Inte så tydligt i alla fall. Så här,
nej, då hade det bara passerat.
Ja, mer passerat. Ett annat sätt att hantera och till viss del också påverka en känsla är att jobba med kroppen. En del av identifieringen och beskrivningen är att man då vet liksom hur känslan sitter i kroppen. Och kroppen är ju en ganska klok genväg att använda sig av när vi vill förändra det vi känner. För känslor utgörs ju till stor del av liksom, kroppsliga upplevelser av elektriska och kemiska signaler i vår kropp. Och det börjar ofta i våra sinnen, i synen, hörsel, lukt, smak eller i beröring.
Mm. Ja, jag använde ju sinnena här tidigare idag och luktade. Det ledde till lite skrattglada känslor.
Just det.
Lite äckel först och sen glada känslor.
Ja.
Nej, men tillbaka. Tillbaka till ämnet. Och de här signalerna från kroppen tar ju sig snabbt till hjärnan där de också då processas. Och där styr ju sen hjärnan våra reaktioner. Och för att kunna minska eller öka eller förändra en känsla så är det därför viktigt att veta, ja, men var i kroppen såväl de negativa känslorna som de positiva känslorna finns och upplevs. Om man då tar till exempel rädsla och så tänker vi att det kommer en rovdjur, kanske en stor varg. Jag har aldrig sett en varg faktiskt.
Nej, inte
eller mött på. Men i alla fall, den kommer emot mig. Och vad säger då sinnena till en? Och i det här fallet så kanske rädslan faktiskt är befogad och att man gör bäst i att ja, men försöka ta sig därifrån. Det tänker jag att vi båda skulle göra. Men om du är rädd och rädslan inte är befogad till exempel. Det här tror jag också vi båda kan känna igen. Man ska hålla en presentation på jobbet. Så kan man ju ändå få känslan att man bara vill fly därifrån och bara undvika. Jag vill inte göra det här för att man vill liksom minska det här obehaget och komma bort från den här situationen som känns hotfull.
Ja, precis. Och då känns ju det någonstans i kroppen. Och när man är rädd så kanske man då känner då att man spänner sig, man får hjärtklappning, kanske blir lite ytligare andning, nästan lite hyperventilation. Och man kanske också får liksom impulsen att röra sig fort, eller så blir man helt handlingsförlamad. Det är en, tycker jag, väldigt obehaglig känsla. Och ett sätt att minska känslan av rädsla är att då göra det via kroppen. Att tvärt emot slappna av, gå lugnt, andas lugnt. Och på samma sätt är det bra att veta hur de positiva känslorna känns om du vill skapa mer av dem ju. Så när du är glad och skrattar ju vi och vi ler. Och om du vet hur det känns i kroppen när du njuter och är glad så kan du ju själv faktiskt ta initiativet till att skapa de här känslorna.
Mm.
Så.
Mm.
Och en annan övning då som jag tycker är bra är en övning som kallas för att surfa på känslan.
Ja, den är ju jättebra tycker jag.
Ja, men som vi sa tidigare så ofta så kommer ju känslan väldigt intensivt. Men vi vet ju också att den ganska snabbt minskar i intensitet.
Mm.
Så att surfa på känslan går ut på att man helt enkelt börjar med att bara andas. Man tar kanske 3 djupa andetag och man börjar med att uppmärksamma inandning och utandning. Så man bara känner in sin egen andning. Och sen riktar man då uppmärksamheten mot känslan i kroppen. Lite som den här ficklampan som du var inne på. Man riktar den inåt och börjar med att identifiera vart känner du känslan någonstans. Sitter den i bröstkorgen, magen, ansiktet? Och sen också för sig själv beskriva då, hur känns den? Känns det varmt, bultande, tryckande, kokande? Rör den sig runt i kroppen? Och sen att man på något sätt stannar upp och tillåter känslan. Låt känslan bara vara precis som den är. Utan att försöka liksom förändra den, trycka undan den eller ta bort den på något sätt. Där kan man ju till och med säga till sig själv då när man har identifierat den här känslan. Vart den är, hur den känns. Att man bara låter, jag låter känslan få vara som den är. Och att man sen liksom låter känslan få ha sin gång. Lite som en våg som sköljs upp på land. Man bara väntar, lägger märke till hur det känns när den försvinner. Och där kan man också då säga till sig själv, jag bara väntar.
Mm.
Jag väntar ut känslan. Och sen då, när känslan har börjat ebba ut, då är det läge att bestämma sig för vad man ska göra. Och då tänka på just det, vad är mina mål, vad är min inriktning i livet här, vad är det jag vill göra?
Mm. Ja, den här övningen tycker jag är jättebra. Jag tror faktiskt att den här använder jag själv ganska ofta.
Mm.
Inte så medvetet. Nej. Alltså det är inte att jag tänker, nu ska jag göra den här övningen, nu ska jag surfa på känslan. Men att jag ändå gör de här stegen i så här, okej, nu är det stressigt eller men nu känner jag mig lite orolig för det här. Men att jag verkligen har det få finnas där och ja, jag väntar ut den och att faktiskt tänka, ja, jag behöver inte agera på det nu. Jag kan se vad händer, hur kommer jag känna imorgon, hur kommer jag känna om en vecka, kommer jag känna om en månad, beroende på vad det handlar om såklart. Och att det blir... ja, men hjälpsamt. Ja. Att inte behöva så här direkt när känslan kommer. Nu måste jag liksom reagera på den här impulsen direkt. För då finns ju risken att man kan hamna lite fel.
Ja, det
och ångra sig.
Ja, verkligen. Det ligger ju verkligen någonting i det här, sova på saken.
Mm.
Det blir ju ett naturligt sätt att bara låta känslan vara. Låta den ha sin gång. Skapa ett större handlingsutrymme. Liksom. Mm. Så att jag tänker, det är... ja. Och det kan man ju göra aktivt då genom den här övningen. Och gör man det ofta, då blir det ju nog också lite mer så att man gör det lite mer utan att man tänker på det.
Mm, att det man går per automatik.
Ja, att stanna upp, låta det vara och sen liksom agera. Mm. Jag tycker också att det är jättebra. Jag tror också att det har blivit mer och mer automatiskt för mig. Så. Just det här att jag inte agerar lika mycket utan kanske faktiskt blir lite tystare och bara låter det få vara liksom en stund. Så.
Mm. Vi ska ju dela med oss av en annan övning också.
Mm.
Och som den här övningen kanske är bra att använda sig av i situationer som man kanske inte kan påverka så mycket. Situationer där man behöver kunna stå ut med känslor som är svåra och som kanske gör ont. Mm. Och här tänker vi ju då på livets olika utmaningar och... ja, men de aspekter av själva livet som vi inte kanske kan göra så mycket åt. Och det här verktyget eller den här övningen handlar inte om alltså hur man ska lösa situationen. Utan snarare om hur du ska klara av tillvaron när du för stunden inte kan förändra situationen till det bättre. Och sådana här situationer tänker jag att vi alla ställs inför i livet.
Mm. Ja. Precis, det finns ju stunder när man, ja, när det faktiskt gör ont bara.
Mm.
Alltså, rent känslomässigt så.
Mm.
Och kanske är man en person som har väldigt lätt att bli irriterad eller rasande och verkligen måste anstränga sig till sitt yttersta för att behärska sig. Eller så kan det handla om känslor att man kan fastna liksom i negativa tankar om sig själv och då ofta känner sig väldigt nedstämd. Och precis som tidigare som vi beskrev då, så kan man ju verkligen behöva notera känslorna, sätta namn på dem och utsätta för sig för det obehag som det innebär.
Mm. Men i vissa situationer så kan ju det här vara en allt för stor utmaning och då kan man istället behöva skifta fokus från det inre till det yttre. Så i den här övningen så kommer vi gå igenom alla 5 sinnen. Mm. Syn, hörsel, lukt, smak och känsel.
Precis. Så den första då, syn. Då kan man liksom använda sig av att till exempel bläddra i en bok. Med vackra naturbilder, djur eller konstverk. Man kan göra som vi har gjort idag. Tända ett ljus i en vacker ljusstake för att liksom... väcka någon annan typ av känsla. Man kan köpa en blomma och sätta en fin vas. Även det har vi fått uppleva idag när din sambo här kom hem med fina blommor mitt i podden. Gå på museum, titta på konst som man tycker om, promenera i vackra stadsdelar och kvarter. Ja, det finns rätt mycket man kan göra beroende lite på kanske vad man själv stimuleras av utifrån synintryck.
Mm. Och tittar vi sen på hörseln och hörselintrycken så kan ju det vara att lyssna på musik som man tycker om. Den kan ju vara vacker, den kan vara dramatisk, det kan vara spännande musik. Eller lyssna på något program på radion som man gillar. Eller lyssna på en podd som man tycker om. Mm. Kanske den här.
Mm.
Eller lyssna på en ljudbok och det kanske man noterar om det är en behaglig berättarröst som man gillar. Eller man går ut i naturen och lyssnar på fåglar, vinden, vågorna, löven. Jag tänkte faktiskt på det här om dagen när jag var ute och gick i skogen. Då hörde jag, det var så tyst, hur löven föll. Och det var väldigt tydligt ljud. Det var så vilsamt.
Mm. Mm. Det, mm.
Men det kan ju också vara om man befinner sig i stan, så går man ut på stan och lyssnar på ljuden där. Bilar, bussar, folk som pratar, musik i affärer. Alltså att man övar på att uppmärksamma ljud som finns omkring en. Men att man inte fördjupar sig i de här. Man bara uppmärksammar dem och släpper dem och går vidare.
Mm. Mm. Och det tycker jag, ja. Alltså att sätta på till exempel glad, härlig musik. När man kanske känner väldigt mycket sorg eller saker som händer i livet som man inte kan påverka. Så kan man ju ändå i stunden verkligen få uppleva och liksom glada känslor.
Mm.
Jag tycker det funkar väldigt bra. Sen förändrar ju inte det hela situationen. Men varför inte få uppleva lite glädje om man kan i stunden. Istället då för att kanske, som jag beskrev här, hamna i något grubblande.
Mm.
Liksom gå djupare och djupare ner i en negativ känsla som inte kommer vara hjälpsamt.
Mm.
Så. Man kan ju också liksom ta hjälp av luktsinnet. Gå ut i trädgården eller naturen och koncentrera sig på olika typer av dofter. Lukta på blommor, träd, växter eller lukta på kryddor. Saffran, kanel, kardemumma.
Mm, jag känner saffran nu.
Mm, i juletider, om det inte är så mycket kanske att lukta på utomhus, så kan man ju verkligen gå till den där. Där finns det ju mycket att hämta, verkligen. Men återigen där, att liksom uppmärksamma men inte fastna och fördjupa sig för mycket, utan känna och släppa taget.
Mm. Och så har vi ju då smaker, alltså att när man äter och dricker, att koncentrera sig på smakerna, att känna det söta, det sura, det salta, eller är det kanske någonting beskt, och att verkligen så här smaka uppmärksamt på, ja, men det man äter eller dricker, eller kanske faktiskt testa en ny smak.
Mm.
Prova att äta någonting nytt. Eller att man dricker sitt favoritkaffe och verkligen känner efter hur smakar det här i munnen. Och, eller att man kanske lyxar till det och köper något som man inte annars brukar unna sig. En lite extra dyr grönsak eller frukt. Eller
en ost.
En god ost. Ja. Oh.
Mm.
Gud, man är sugen på det. Ja. Jag sitter och pratar om det, börjar så här dregla här. Ja.
Det tydliga är liksom hur känslorna också sätter igång väldigt mycket kroppsliga reaktioner. Och den sista då är ju känselintryck. Och där kan man ju liksom uppleva koncentrerat allt som du rör vid. Man kan lägga märke till verkligen känslan. Gosa med sin hund.
Om
man
det har vi gjort här idag.
Ja, det är ju så härligt. Eller en katt, eller få massage, eller ta ett fotbad, krama på sin partner. Bädda din säng med rena lakan.
Oh, ja, det är det bästa som finns.
Den krispiga känslan.
Ja, jag älskar den.
Mm, de här sista är inte riktigt lika härliga. Men man håller en isbit, kramar en snöboll. Att man liksom verkligen får en tydligt känslointryck.
Mm, och det blir också ett väldigt tydligt, just det här kalla tänker jag, blir ett så här fokusskifte.
Mm. Ja, men precis. Sånt finns. Sånt lär vi ju ut i den mera problematiska känslor. Reglering.
Mm.
Att man kan liksom stoppa hela handen i till och med isbad så. Mm. För att flytta fokus från kanske den sekundära, icke hjälpsta, samma känslan som man har i vissa situationer så.
Mm.
Mm.
Så genom att då använda sig av alla sina sinnesintryck, så kan man då påverka den fysiologiska delen av en aktuell, kanske också då negativ känsla. Och det kan också fungera som hjälp att koncentrera dig på något annat än just de sakerna som aktiverar jobbiga eller plågsamma känslor. Och genom att då lindra känslan lite så kan du, ska man liksom lättare ta ett steg tillbaka och få utrymme att klara av och få saker gjorda på sikt. Och kunna fundera på hur situationen ska lösas på bästa sätt.
Mm. Mm. Och det här med att liksom hantera och uppleva svåra känslor, det är någonting som ingen av oss kommer komma undan. Så där finns det ju också andra liksom sätt att, vad ska man säga, öka sin motståndskraft. Eller öka sitt sätt att, eller öka sina förutsättningar att kunna hantera på ett bra sätt. Det är att till exempel också göra saker som man faktiskt mår bra av. För vi vet att tränar vi, rör vi på, sover vi bra, gör vi saker som vi tycker om, så har vi också mer kraft att ta hand om situationen när vi faktiskt upplever de här mer plågsamma känslorna som gör liksom fysiskt ont igen.
Mm.
Så där är det är alltid en bra idé att ta hand om sig själv.
Verkligen.
För att liksom, det låter lite deppigt, men på något sätt att så här, för att preppa för att också kunna ta hand om de jobbiga känslorna. För det är ju en del av livet. Det kommer ju inte undan från det.
Och tar vi hand om oss själva så blir det lättare, även om det kan vara nog så svårt. Men vi är bättre rustade för att ha mer motståndskraft och mer resurser.
Ja, verkligen.
Så att se till att fylla på med sånt som vi mår bra av.
Ja. Mm. Verkligen. Det kan ju vara väldigt tufft, men där får man ju kanske hjälpas åt då.
Mm. Och ta hjälp av andra.
Ja, vänta, nu behöver jag. Nu har jag känt den här jobbiga känslan länge. Nu behöver jag liksom hjälp att göra något, hitta på något kul. Ringa en kompis och fråga, kan du ta med mig på någonting? Jag får inte till det själv eller så.
Ja, då börjar vi närma oss slutet.
Ja.
Jag hoppas att ni som lyssnar har fått med er lite här kring vad så känslor är för någonting och även lite handfasta tips och råd och övningar på vad man kan göra för att lära sig att börja uppmärksamma sina känslor och hantera sina känslor och bli mer medveten om dem. Och om vi skulle sammanfatta lite grann så kan man väl säga i alla fall att känslor är ju livsnödvändiga och vi behöver tillgång till alla våra känslor, såväl de som vi upplever som positiva som de som vi upplever som negativa.
Mm. Precis, för alla känslor har ju liksom, fyller ju en funktion för oss. Om det är att vi visar oss att vi ska ta oss undan från en situation eller agera annorlunda i en liknande situation framöver, eller att vi ska stanna kvar och göra mer av det.
Mm. Och känslor är ju heller inte farliga, även om de kan kännas obehagliga. Också viktigt att komma ihåg att känslor går över. Känslor kommer och går. Vi kommer inte vara fast i ett känslotillstånd för evigt.
Nej, utan det är just det här surfandet blir väldigt viktigt där. De kommer och de ökar intensitet tills de faktiskt behöver vända och ebba ut.
Mm.
Och vi behöver inte alltid agera på våra känslor. Vi kan ju träna oss på att känna, observera våra känslor och faktiskt göra aktiva val som långsiktigt blir bra för oss.
Och vi vill också passa på att säga att vi finns ju på Instagram.
Mm.
Där vi försöker uppdatera, vi får väl säga då och då.
Ja.
Men med någon hyfsad regelbundenhet i alla fall. Ja. Ibland oftare, ibland lite mindre ofta.
Mm.
Men ni får gärna följa oss där. Det gör oss glada. Och ni får gärna skicka in frågor där. Och synpunkter och tips och idéer om ni har förslag på ämnen som ni vill att vi ska lyfta och diskutera. För vi blir jätteglada när vi får meddelanden från er.
Verkligen. Eller gäster som ni vill att vi ska träffa.
Ja.
Och intervjua eller ha intressanta samtal med.
Mm. Så följ oss på Instagram. Vi heter ju Psykologsnack.
Yes.
Och som alltid så vill vi ju säga tack till Jenny Segerheim. Som hjälper oss med klippningen av podden. Och se till att det blir bra ljud. För er som lyssnar. Och också stort tack till Solulf Svedlund för att vi får låna låten Pianot i podden. Tack till er.
Tack, tack. Hej då.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.